when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det dags att sparka igång avsnitt 27 av vår podcast Bagge och Brobacke podcast, närmare bestämt. Det är den 27 oktober, vi sitter här 10.30 och börja spela in. Välkommen David.
Tack.
Hur står det till med dig?
Jättebra. Det var lite regnigt på vojen hit, men i övrigt är det kanon.
Ja.
Full rulle på samtliga plan. Det är ju kul att vara småbarnsförälder i oktober. Det är mycket, mycket grejer som härjar på förskolan så här års. Men annars så förvaltningsmässigt tog det på riktigt fint. Så att, ja, det är kul.
Ja, vad roligt. Vi ser väl en fortsatt risk on trade i alla fall sen förra veckan. Vi kommer väl komma in och dissekera allt från aktier till råvaror, räntevalutor här. Men först tänkte jag att låta dig inleda faktiskt.
Yes. Liten recap från förra veckan då. Och den kommer ju syfta kring rapportperioden eftersom vi är mitt uppe i Q3-rapporterna. Även om vi har en bit kvar i USA, men för svensk del går de ju faktiskt mer eller mindre mot sitt slut här till helgen och höstlovet, i alla fall på den stora listan då. Tittar vi på kvartalsrapporterna så här långt så kan man väl slå fast att det är som vanligt varit väldigt stora slag mellan bolag och mellan sektorer. Bankerna generellt, även både svenska, europeiska och amerikanska, har ju kommit med riktigt fina bit och fått bra betalt i de absolut flesta fall på sina rapporter. Tittar vi totalt sett så har ju amerikanska bolag, de är väldigt ofta väldigt duktiga på att massera ner analytikernas förväntan och sen komma in med bra bit. Så även detta kvartal då. 81% av bolagen som hittills har rapporterat har slagit på EPS mot konsensus då. Och det brukar ligga snittet på senaste 2 åren har varit 76% av bolagen har slagit, så att lite bättre där. Vinsttillväxten snittat 46% mot förra året, väntat var 23% på konsensus. Så även där då. Och bolag som har slagit förväntningar har ju också generellt outperformat marknaden som sin helhet på rapporterna då. Såg en liten sån där notis från Citigroup igår som var ute och jag ska inte säga varnade, men de var ute med en blänkare och skrev att den här rapportperioden kan vara så bra som det blir, så att säga, as good as it gets. Och att de menar att bolagsanalytikerna snart går in i en net downgrade mode då, för första gången sedan förra sommaren. Och det hänger ihop med att de har tagit ner globala tillväxtutsikter för BNP då, till 4,2 från 4,4. Så att de är lite försiktigare för 2022. De menar dock inte att det här behöver skapa några liksom, sell-off på börserna för 2022. Men att aktierna inte kommer, om de får rätt, och inte får samma stöd från estimatupprevideringar som vi har haft under det här året då. Så det kan vara något att ha i bakhuvudet som de menar också då kan skapa viss nervositet och volatilitet för 2022, vilket jag också tror då. Men det kan vi ju återkomma till. Men generellt, har man missat estimaten duktigt, har man ju straffats mer kan man väl säga, än om man har kommit in med riktigt starka beats då. Totalt sett. Så det är väl en snabb recap där.
Ut lite och tittar på årsbasis nu då. Även om jag är väl inget så här jättefan av att titta på egentligen och mäta liksom från 1 januari. Det är ju ganska slumpmässigt bara. Ja. Egentligen. Men ja. Nu gillar ju folk att göra det, så att då kan vi väl göra det. Och vilken är den bäst presterande sektorn i år? Upp 61%. XLE, grön energi. Vad har vi som nummer 2? XLF, finans. Upp 41%. Så får vi, om vi tittar neråt, så bara få en liksom fingervisning, hittar vi OMX runt 23 och Nasdaq runt 22 då. Mm. Så vi ser ju fortsatt klara outperformance av både bank och framförallt energi då, eller vi ska säga både bank och energi. Och det där kan vi också se egentligen om vi blickar ut i världen och tittar på vilka index som handlar starkt. Vi ser de länderna som är råvarutunga, som är energitunga och de som är banktunga handlas fortsatt starkt. Vi ser flera exempel. Vi kan ta liksom Ryssland, vi kan ta Indien, Singapore, Kanada. Vi hittar massa liksom index om man tittar på landbasis då, som vi ser samma tecken. Och ska vi ta lite kortsiktigare då, så började ju jag köpa en hel del saker här för ett par veckor sedan. Andra veckan i oktober där, och kan vi se att det börjar handlas på. Det har ju egentligen gått rätt starkt också sen 14 oktober då. Så Transports är väl upp över 6% sen dess. Finans fortsätter att tagga 5%. Brun energi 4%. Olja upp 3%. TAN, Midcaps, Tyskland, Eurostox. Det är egentligen som inte har funkat, som stått ut, det är egentligen Brasilien av det jag köpt. Men i princip allting annat så handlas på bra uppåt här då. Så att vi ser väl en... Vi har ju inte brutit ut på alla ställen, utan det är väl flera kontrakt som liksom testar toppar. Men vi ser klara utbryt också i mycket då.
Mm.
Något annat att lägga till, vi gillar att prata räntor, så kan vi se att räntemarknaden, både om man tittar på den absolut men även relativt, fortsätter att prisa in högre räntor och risk on, och framförallt för value traden då. Så vi ser high yield stärkas mot IF bonds, 7- och 10-åringar. Vi ser TIPS, alltså inflationsskyddade bonds, stärkas mot IF. Vi ser sektorer som till exempel consumer staples, som tenderar att vara en defensiv sektor, som fortsätter att tappa relativt mot S&P 500. Vi ser samma sak i TLT, bonds mot small cap och så vidare. Så mycket av det där som jag tittar på relativt fortsätter att indikera en positiv trend, eller ett risk-on-klimat då. Säsongsmönster kan väl vara lite intressant att prata om.
Ja, det tycker jag. Mm. Jag såg det plinga till på telefonen. Min nya krönika på Omni Ekonomi kom precis ut, som har titeln Axel, det här är en vintersport, men i år blir det tjuvstart. Jag vet att vi kanske inte riktigt håller med varandra där, men jag tycker så här, att vi är på 3 veckor nu är breda OMX upp 8,5%. Vi har S&P upp 6%. Nasdaq 100 upp 8,5, Russell upp 6, och jag tycker att det är otroligt kul för oss båda som adderade mycket risk där nere i mitten av oktober på nedstället, och vi köpte ju mängder med derivat och köpoptioner, så jag har fått otroligt bra betalt, men jag tycker att efter en så här stark uppgång på så kort tid, så tycker jag att man kan börja vara lite försiktig i korta perspektivet. Och när vi pratar kort perspektiv här, så är det liksom typ en vecka, något sånt. Sen tror jag fortfarande att vi har inga negativa divergenser i USA, så i daily perspektivet, och inte i Europa heller för den delen. Så att det vi bör se, det är ju någon form av paus eller rekyl här, några procent, eller att det bara stannar av i tid, och sen en högre högsta i mitten av november då. Sen tror jag faktiskt att mitten av november skulle kunna utgöra en lite viktigare topp för året, men troligtvis så är det väl, det blir väl ett sånt år där det stänger väldigt starkt sen i slutet av december igen. Känns lite så nu.
Om vi tar OMX konkret för att få liksom lite nivåer på den rörelsen du ser, så du har börjat ta in lite hedgar där på kort sikt in mot nästa vecka, eller?
Ja, alltså vi köpte ju väldigt, som sagt, vi köpte mycket derivat och ökade risken generellt för ett par veckor sedan. Så det jag har gjort nu, det är att de köpoptioner som är lösen till våren, eller vi har någon som är faktiskt nästa oktober också på OMX, de får ligga kvar. För håller man på att rodda för mycket, de betalar man bort väldigt mycket spreadar och sådär. Och ser man liksom en 2-3% på nedsidan, så är det liksom ingen större idé att hålla på och pilla med dem liksom. De får ligga kvar. Men däremot så gjorde jag i fredags och igår då. I fredags var en stark dag och igår var en stark dag. Så skalade jag bland i rena aktiepositioner då. Skalade av 30% och hedgade upp en del med sådana här bärkontrakt då. Och det är egentligen, det är ju lite också för att försvara årets, jag menar, vi är upp 19% netto i förvaltningen, väldigt låg volatilitet. Det är lite att försvara årets performance också. Om det nu skulle vara så att nu är det väldigt välankrat att Fed liksom ska inleda taperingen så här på onsdag, eller annonsera om det på onsdag vid FOMC-mötet. Men skulle de vara väldigt tråkigt, skulle det komma ut någonting, ja då kan ju samtidigt då som varmluften från rapporterna börja ebba ut. Alltså det skulle kunna bli, det är klart det kan bli en större rörelse på nedsidan om det vill sig så. Va? Så att det är mer lite försiktighetstänk här på kort sikt.
Är det OMX som vi pratar nivåer? Är det typ 2300 topparna från april? Är det något sånt du ser?
Ja,
eller tror
du
att vi kan ta oss hela vägen ner till 2200?
Nej,
eller
nej, det tror jag inte. Nej, men då är det något annat, 2200. Ja. Så långt ska vi inte ner. Det är snarare 2-3 eller något sånt. Alltså vi snackar som 2-3%. Jag tror inte att det blir mer än så. Och sen att vi ska upp mot typ kanske typ 2-4 eller något i mitten av november.
Just det. Och dina top targets var runt 2-5-2-6 eller?
Ja, 25-50 någonting till vintern här. 24-75-25-50. Och S&P 4-8 mot 5000. Och Stocks 50 ligger kvar på 4,5 då.
Vi får
se, men jag tror Q4 blir liksom en, det är klart i den bästa av världar så blir det bara mälta prat härifrån fram till nyår, och då kommer liksom exempelvis köpoptionerna liksom mer eller mindre explodera i världen liksom, som väger. Men jag tror att Q4 blir liksom lite mer volatil då.
Om vi ska följa det här, hur det här året har varit, eller i alla fall man säger senare delen av året, så låter ju ditt scenario ändå ganska troligt, att för vi har haft ändå en hel del svängningar liksom ner i konsolideringarna och sådär. Om jag tittar på säsongsmönstret och det som gör mig jag gillar ju att titta på säsongsmönster. Jag tycker de starkaste signalerna, det får man när säsongsmönstret avviker från det historiska. Och precis som förra året, från egentligen sommaren då fram till slutet av oktober, så handlades risktillgångar ändå relativt starkt. De handlades inte svagt. Vissa saker var till och med upp under den perioden. Och tittar vi i år så har det sett ut så. Olja, vi har andra saker som exempel på liksom risk-on-trade som absolut inte har packat ihop, utan snarare gjort det motsatta. Och det där säger mig att om vi kommer från en historiskt dålig period där ändå saker som är riskfyllda eller tenderar att stiga i när riskviljan är stor, det får mig att tro att när vi nu kommer in i den här positiva eller den bra perioden historiskt då, så kan det här gå betydligt snabbare än vad många tror då. Och framförallt om du ska få den här performance-casen från många förvaltare då.
Ja, och där måste vi också flika in att liksom blackout-perioden för buybacks i USA, som i mitten av oktober låg på 80% av bolagen inför Q3-rapporterna. Den är nu på fredag nere på 25%. Så att bolagen kommer ju börja öka upp sina buybacks duktigt igen här nu från slutet av oktober. Eller har redan börjat också för den delen de senaste två veckorna. Men den kommer ju, alla bolag kommer ju kunna köra buybacks sen från mitten av november. Och det där brukar ju vara som generellt sett, buybacks i USA är ju generellt sett ganska stödjande för börsen som helhet och har ju varit under många, många år. Så det är väl också att, något att ha i beaktning att vi kommer in i den perioden. Jag bara menar att har vi liksom fått 8% upp på 3 veckor så skulle jag tro att mätt från mitten av oktober så skulle jag tro att vi har haft den bästa delen av uppgången för Q4 tror jag är tagen. Jag tror inte att det går liksom 8% rakt härifrån fram till nyår. Men att man absolut kan jobba in 8% i om man är lite taktisk här under kommande liksom, veckor. Det är inte så många börsdag kvar på året.
Nej.
Det är inte många kan vara. Är det 55-50 dagar eller något? Det är inte så jättemycket börsdag kvar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kommer vi ihåg hur det såg ut förra året så blev det ju en extrem uppgång från 30 oktober. Men då hade vi också haft ganska mycket bäs de sista veckorna där
ja,
i oktober.
Det, ja, precis.
Men ändå om jag zoomar ut och tittar nu. Vi har vissa saker som har brutit upp. Finans, XLF behöver vi inte prata om. Banken handlas starkt. Energi har vi också pratat om. Jag kan ta några andra exempel som jag ändå tycker har svårt att tolka som negativa. Italienska börsen, Milanobörsen har brutit upp över liksom ett 12-årigt motstånd, en graf som jag pratat om här och på Twitter tidigare, och otroligt svårt att se liksom att när Italien lämnar en 12-års sidledeshandel bakom sig att det skulle tolkas som negativt. Du kan ta och titta på Eurostox, ett kontrakt som jag äger, och vi har studsat ganska perfekt på den där 4000. Och testar verkligen nu tidigare topparna, så samma sak där. Många, många år av range och sidled som först nu börjar liksom släppa på uppsidan. Vi kan hitta lite andra exempel och titta till exempel på Transports som är på väg upp och har studsat ganska perfekt på de stöden som jag har tittat på då. Och du kan ta Australien, studsade väldigt bra på 2020-toppen. Då många av de här kontrakten som man har velat se att de visar styrka vid de tidigare motstånden som har börjat agera stöd, de har gjort det. Industrials kan vi ju ta upp. Den är lite intressant. Det var väl en av de sakerna som jag tyckte sett liksom mest negativ ut, eller framförallt har varit viktigt att den höll ihop, och den studsade ganska perfekt där här i oktober. Nu är vi över delen av rangen, och där skulle man, precis som att XLF Finans och XLE Energi har brutit upp, så skulle man vilja se att Industrials och även Materials, XLB, även bryter upp över sina tidigare toppar. Nu fick vi in lite sälj igår här, runt 105-106 där. Det där är den enda blankningen jag har kvar i boken då, just för att skydda all annan lång exponering. Men jag tror att får vi nu en liten nedgång här men fortfarande försvarar 100 i det kontraktet, då är det då ser det bra ut.
Mm.
Dock inte säker på att den kommer. Vi skulle, om vi ska nu göra det som du sa för ett par veckor sedan här, eller har sagt länge att pain traden är uppåt,
mm.
skulle vi göra det riktigt jobbigt nu för blankare, så skär vi bara rakt igenom 106 på uppsidan.
Nej, så är det. Nej, absolut.
Så det är egentligen den blankningen kommer jag sälja, givet att ett, vi börjar ta oss upp över den här toppnivån, alternativt två, om den här lilla rekylen som påbörjades igår fortsätter ner men stannar upp över 100, så kommer jag skicka ut den då. Så det tycker jag, tycker liksom ändå att vi har bevisen. Det är rätt intressant, för det här, det är lite av en segbull det här. Bevisen har kommit med jämna mellanrum. Först har vi sett förbättringar i räntor, och sen har vi sett det i råvaror, och det har liksom hoppat mellan sektorerna, och nu tycker jag att även rena aktiesektorer börjar se riktigt, riktigt sugna ut på att bryta upp. Vi kan ta VEU som är världen minus USA. Har ju handlats i sidled sedan i april egentligen, och försöker att bryta upp mot nya högsta där. Det som ser lite svettigare ut faktiskt idag när jag kollar, det är att koppar börjar komma ner lite. Vi är ju fortfarande inne i den stora rangen, men jag tror ändå att koppar ska man nog hålla koll på. Det vore ingen bra utveckling om koppan liksom kommer ner och tar sig under de här bottnarna från tidigare höstas. Då. Vi är ju inte där ännu. Vi handlas ju fortfarande vid 2011-toppen 4,51. Men skulle vi se att koppar säljer av härifrån och kanske med det att du får en vändning i andra råvaror också. Det skulle ju vara lite av en negativ signal. Men jag tycker fortfarande att den har förutsättningar för att bryta upp.
Ja, och den pratade vi om förra veckan att vi skulle ha en rekyl i. Nu kanske den har blivit lite större än vad man trodde i och för sig. Men jag tror nog att den, alltså, den ska väl upp över 11 000, 11 11 2, 11 3, någonting fram i vintern här.
Solar ETF, TAN,
just det.
Grön energi, har fått en bra tryck. Jag har inte ökat i den, men jag börjar bli ganska sugen. Den ligger och pressar på 92 då, som är de tidigare topparna. Jag tror jag bryter vi över där, så är det nog att titta mot all time high.
Mm.
Vi har fått en liten förändring i, om vi kollar på Bitcoin prisat mot S&P 500. Den relationen har ju lett egentligen sen Bitcoin bottnade vid 30 000. Och har varit till förmån för krypto, men nu börjar vi faktiskt se en potentiell topp i den formationen bildas, och det behöver inte betyda att krypto ska krascha. Jag tror snarare att Bitcoin hämtar kraft för att gå vidare uppåt sen av flera olika anledningar, men däremot så ser det ut som att aktier börjar leda härifrån. Och det gör det vid ett fullt rimligt ställe, det vill säga tidigare topparna från i år i den relationen då. Vad har vi mer? Dollarn har väl inte förändrats så här jättemycket?
Inte jättemycket, nej.
Rullar dollarindex fortfarande runt 94 där?
Ja.
Så att det är fortfarande så att jag tror att om det här är en topp i dollarn så borde det styrka hela vår boomer trade. Och tänk om råvaror har kunnat gå så bra nu utan att ha dollarn med sig. Hur går det då när de får dollarn med sig då, så att säga? Mm. Det resonemanget har vi pratat mycket om.
Mm, mm.
Vad har vi mer som ser intressant ut? Stocks 600 Europe Healthcare ser bra ut.
Mm.
Den vände fint vid tidigare motstånd då. Och det är mycket av de där som jag köpte lite grann av, som är nu, om vi får ett bekräftat nya toppar, all time high, som jag kommer titta på och öka då.
Mm.
På samma sätt som att Brasilien, det enda som har gått dåligt, kommer jag antagligen stänga om inte det förbättras.
Nej, just det. Det är lite vinna eller försvinna, ja, till bevis.
Och framförallt, där, oavsett vilken tillgång det är, så ska man ju tänka sig så här att okej, om någonting som borde funka bra i den här miljön funkar dåligt. Och jag fick lite bra inputs varför att det kanske är så där borta. Men om vi bara kollar på priset så, då säger det oss någonting. Liksom. Mm. Ett råvarutungt land, okej, nu är de ju sämst på banker i Brasilien, men den borde ändå handlas bättre än vad det gör med tanke på allt annat. Så det säger oss någonting.
Mm. Ja, verkligen.
Så det är bättre, tycker jag då, att öka i det som ser starkt ut än att öka i det som ser svagt ut. Ja, det var väl typ de graferna som jag hade med mig, eller de som vi har pratat om innan. Vi kan prata lite kort då. Tycker fortfarande bonden ser ut som den går upp mot nollan nu här. Och det stödjer ju hela det här Europa-caset.
Exakt.
Och europeiska banker och med allt vad det innebär. Då.
Ja, vi ligger kvar i europeiska banker, vi ligger kvar i Europa-exponering generellt via optioner. Vi ligger kvar i våra räntekontrakt också då, både amerikanska tioåringen och tyska. De har vi inte varit inne och pillat i.
Femåringen, ju nya högsta, uppe på 1,2 nu. Så verkligen lämnat 1% bakom sig.
Mm.
Så att nej, det är väl fortsatt räntor upp som det ser ut som. Och det är ju inte ett svaghetstecken för aktier. I alla fall inte för de aktierna som vi vill äga.
Nej, men och jag tycker generellt att den här strategin, om man nu har möjlighet att handla liksom derivat och optioner och så här, att den som vi har gjort senaste dagarna har plockat ner en del delta 1-exponering, det vill säga rena aktier, och rida kvar i köpoptioner, det är en sån klassisk hedgefondstrategi. För det då kommer man dels så har man ju betydligt större chans att försvara årets performance för att man inte tappar så mycket i aktiebenet. Samtidigt som att man väldigt enkelt kan, väldigt snabbt kan komma in i marknaden igen då med sin kassa. Och om marknaden faller, då är man ju glad att man drar ner exponeringen och drar det rakt vidare. Ja, då kommer ju liksom optionsdelen av portföljen må otroligt bra, så man kommer inte tappa så det jättemycket på uppsidan då, eftersom deltat i köpoptioner också ökar när man närmar sig strike eller går igenom strikerna. Så att en sån strategi tycker jag ändå på de här nivåerna när vi har gått så pass snabbt sista veckorna tycker jag är liksom tilltalande för vårt sätt att handla i alla fall. Det man kan göra, man kan titta på, för VIXen har ju kommit ner duktigt. Vi har ju sett en krasch i VIXen ner liksom mot 15 var vi tidigare i veckan.
Det började ju komma under corona, ja, innan corona drog igång. Liksom.
Ja, så att jag menar, köpoptioner generellt har ju blivit relativt billigare också mot vad det var. Vi låg ju väldigt länge runt liksom, mellan 20 och 25 under det här året. Så att optionsprissättningen har ju kommit ner. SKU, alltså säljoptioner i förhållande till köpoptioner, har faktiskt kommit ner en del också. Så att det man kan göra om man liksom inte vill hålla på och trixa med liksom aktieexponering, men tycker ändå att det har gått ganska långt, vilket jag vet att en del tycker, även om du och jag är fortsatt positiva på marknaden, så är det inte alla som är det där ute, så har ju faktiskt även säljoptioner blivit relativt billigare än vad de var i alla fall för ett par månader sedan då. Och tittar man på typ så här putspread eller någonting, att man liksom säljer en ganska out of the money put och köper en in the money put, så behöver inte det kosta skjortan mot vad det gjorde för ett par månader sedan heller då. Så det finns en hel del optionsstrategier att kolla på där ute i marknaden. Som vi inte ska gå igenom mer här, men som vi har gått igenom en del med Carl Björkegren i somras, och som det finns att läsa på om på nätet, inte minst med Carls stora kunskapsbank. Han har ju även en egen podd, vill vi minnas.
Just det.
Jag tänkte, ska man kolla en del på inflöden? Och jag tycker det är liksom intressant att se till. Inte, man behöver liksom inte vara contrarian mot inflöden, men jag tycker man kan ge en bild av hur inflöden i aktiemarknaden sett ut. Och tittar vi till de senaste 4 veckornas inflöden i aktiemarknaden då, så är det en ingång eller en inflöde på globala aktier på 25 miljarder dollar. Det var förra veckan 25. Totalt sett på senaste 4 veckorna är 58 miljarder dollar. Varav korträntefonder har sett utflöden då. Och den senaste 51 veckorna, då är vi inne precis innan då den här vaccinnyheten i början av november förra året, så har vi haft $1 triljon in i aktiefonder globalt. Och det är den bästa 51 veckors perioden någonsin. Tidigare rekord var $250 miljarder, men nu är man uppe på $1 triljon. Så mycket inflöden i aktier har vi alltså aldrig sett. Det är alltså en kross mot det tidigare rekordet med en faktor på 4. Så Goldman Sachs var ute i måndag och skrev att de trodde inflödet till aktier kommer accelerera aggressivt på uppsidan i november. Och räknar med $18 miljarder av inflöden varje dag den här veckan som vi spelar in nu då.
Så är man blankare nu, så är det de flödena man går emot?
Ja, det är alltså från VIXen har ju droppat duktigt, så har vi hela liksom CTAs-komplexet som ökar på aktieexponering.
Risk parity, allt det där.
Exakt. Och det faktum då att buybacksen också nu kommer tillbaka i USA då, kommer också driva flöden från corporate-sidan in i börsen då. Så att...
There is not enough stocks.
Nej, exakt. Det är väl lite så. Däremot då så såg jag i fredags att JP Morgan Prime Brokerage, alltså hedgefondservicen på JP Morgan, var ute och sa att hedgefonderna, deras hedgefondskunder mer eller mindre är helt all in nu. Både gross exposure och net exposure är uppe på 100% percentilen jämfört med... om man tittar tillbaka då, historiskt 45 månader så ligger de, har de aldrig varit så här.
Och det kan vi säga är ju också fullt naturligt, eftersom att många saker handlas nära all time high.
Ja, men så är det.
Och de här typerna av förvaltare, killar, tjejer som sitter och rattar det här tenderar ju att vara all in vid nya högsta.
Ja, och det
för
finns
att
ju...
trender tenderar att fortsätta. Så att det gäller ju CTI-komplexet och så vidare också då, så att...
Exakt, men som sagt, det jag tror ju liksom tidigare att vi närmar oss en viktigare topp i vårvinter här, men det kan vi komma tillbaka till när det lider. Ska man säga något om Kina, emerging markets?
Mm. Jag tycker väl att om jag bara kollar prismässigt på EEM-kontraktet som jag fortfarande inte äger men som jag gärna köper, rimligtvis då kanske om man säljer ut Brasilien och lägger sig i EEM istället, vore ganska rimligt. Tycker jag att den har studsat bra på 50 igen. Mm. Och varför var 50 viktig? Jo, tidigare motstånd från 2018 som nu börjar agera stöd. Och det tar vi oss upp över ja, egentligen. Så det, jag tror vi kommer se, givet att något inte väldigt konstigt händer, så ska vi nog se nya all time highs i det där kontraktet. Mm. Inom inte allt för länge, tycker jag. Och underliggande då, Kina har du bättre koll på, men det har väl hänt saker där, får man väl säga.
Ja, kursmässigt kanske inte sen senaste veckan har det ju faktiskt varit en konsolidering mer eller mindre i Kina sista veckan helt och hållet. Men HSBC var ju ute i tisdags den här veckan då och uppgraderade kinesiska aktier till övervikt. Vilket kan bli stödjande för regionen. Och PBOC då var ju ute i eller de senaste dagarna och injicerade ganska kraftigt i systemet, och det har ju varit inne på i podden här under sensommaren och början på hösten, att efter då de här 10 månaders med minskad stimulanser i det kinesiska banksystemet, så borde PBOC någon gång under Q4 vända kappan, och det har man nu gjort. Igår så injicerades $30 miljarder in i systemet då. Och om man ska extrapolera den siffran, men det ska man väl inte göra, men om man gör det så är det ju motsvarande $150 miljarder per vecka då som man injicerar. Och Fed ligger som ni vet på $125 miljarder per månad. Så det är ändå så pass kraftigt man går in per dygn nu sista dagarna i banksystemet i Kina. Och det där brukar ju vara liksom, stimulanser. Marknaden är ju väldigt beroende, graft beroende av billiga krediter. Ser vi inte minst relationen S&P mot Feds balansräkning sedan 2009. Och inte minst då sedan coronakraschen. Så... det där borde också vara stödjande på sikt i alla fall då för kinesiska värdepapper. Och tittar vi relationen i emerging markets som JP Morgan var ute och bullade igen då igår, och då tog de avstamp i kinesiska stimulanser, att de vände till positiva igen då. Men tittar man på totalt sett emerging markets mot developed markets då, så på P/E-tal och 12 månader framåtblickande, så handlar ju emerging markets med 33% rabatt mot väst då. Så att det finns ju ett det är klart att i hela emerging markets komplexet finns ju ett väldigt starkt liksom värderingsstöd. Och är väl en, jag kan väl tycka det borde kunna vara en marknad som, även om vi går in i betydligt volatilare börser, framförallt i, med tyngdpunkt i USA under nästa år, så borde emerging markets kunna vara någonting som fortsätter liksom leverera, kan jag tycka.
Exakt, för du har ju ändå delar av emerging markets som levererar riktigt, riktigt bra, och får de här soporna, eller relativt de som har presterat dåligt, får du med dem liksom.
Ja, men och det borde ju komma, kan jag tycka.
Det borde komma.
Så jag tror inte man behöver vara speciellt orolig för emerging markets exponering här. Framförallt inte eftersom att det finns en ganska ordentligt backdrop på värdering också då, mot resten. Sen såg jag, det blev ju stora rubriker i måndags här när Mastercard släppte att man kan med crypto payments i deras system, och satt och kika lite på, Bitcoin hoppar väl till lite grann på där, men den stora vinnaren, det är ju den här nya SPAC-en som kom in i oktober i USA, som heter BACT, B-A-K-K-T, som kom upp 450% sista dagarna här totalt då. Och de har ju då en deal med Mastercard och Fiserv på att erbjuda själva kryptolösningen i deras betalningssystem då. Så det var ju den absolut största vinnaren. Nu var den aktien ner 25% igår efter de här brutala uppgångarna då, men där har vi ju veckans vinnare på inom kryptokomplexet, kan man ju säga. Har inte sett så mycket snack om BACT på svensk press, men det kan vara en aktie om man tycker det låter intressant att kika upp. Jag har ingen koll på den i övrigt, förutom att den har gått väldigt starkt på nyheterna.
Spännande.
Mm.
Vad säger du? Börjar vi bli klara eller?
Jag har inte så där jättemycket mer, nej.
Nej. Nej, men då syr vi väl ihop påsen där. Jag kommer köra EFN imorgon.
Ja, trevligt.
Så kika in där om ni är intresserade.
Ja, kul.
Annars så har vi inte så mycket mer frågor och funderingar, att vi kan inte höra av er. Tack för att ni fortsätter lyssna och kommentera. Det är alltid kul, det uppskattar vi. Det finns väl, vi behöver inte prata för mycket om det, men det har varit ett par exempel här senaste tiden som visar att saker och ting kan gå betydligt längre på uppsidan än vad man tror, men det kan också gå betydligt längre på nedsidan än vad man tror. Och det ska man nog ha i åtanke. För att man kan ha 99 vinnaraffärer, om man låter den där 100:e torsken bli för stor, då slår det hårt.
Ja, visst är det så. Nej, som alltid kontrollera risken.
Tänk på det. Okej då, men du, nu räcker det med förnuftiga ord här. Nu tackar
för idag.
Vi för oss.
För idag. Åter nästa vecka.
Ta hand om er, vi hörs.
Jättebra, tack ska du ha. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.